Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, det är lördag förmiddag och den här veckan är man nyfiken på kanske Sveriges argaste journalist. Jag läste, Jan Gradvall skrev att du är Sveriges argaste journalist i ingressen eller reklamen för din nya bok Olof Lund.
Ja, det gjorde han. Sveriges argaste sportjournalist tror jag han skrev. Ja. Det kanske finns någon annan. Jag vet inte varför. Jag kan väl vara lite arg ibland. Det är väl korrekt.
Ja, men är du där så är du annars som hur uppfattar folk det tror jag privat?
Och det är nog lite varierande beroende på hur väl man känner mig och så. Sen kan det väl mer i jobbet som jag kan ibland tycka att man behöver en del av det man skildrar handlar ju om att man behöver ta fram lite känslor, vad känner man kring saker och ting, och just i fotbollsvärld som jag skriver mycket om så är det ju en hel del känslor där man kan bli irriterad på korruption och dubbelmoral och liknande.
Ja, vad är det du är mest arg just nu? Alltså det är grejer som du har liksom exploderat över?
Nej, det är exploderat, men det är klart att man kan vara irriterad över att fotbollen låtsas att de har liksom städat framför sin port och så har de inte det. Och det börjar ju FIFA och det går hela vägen ner. Även svensk fotboll är ju en del av det och då måste man ibland ta fram lite av de känslorna, en slags frustration eller ilska eller så. Men Det är väl kanske lite hur man ser livet. Om man ska, jag tycker det ingår lite om man är journalist att man ska ha en kritisk blick. Jag vet att det tycker inte alla, men jag tycker det.
Hur funkar det med att fotbollsälskaren, supportern Olof Lund som klev in och blev journalisten? Jag tycker själv det är som fotbollsälskare och journalist och tycker att jag sitter där på läktaren och bevakar en match. Och man får bita sig liksom ibland.
Ja, så är det ju. Och sen så har väl jag gått från, nu har jag jobbat som journalist snart 25 år, då har jag väl gått från att jag, ja men det fanns ju en lockelse till att skildra matcher och det gör jag ju fortfarande, det kan fortfarande vara kul. Men jag är ju mer intresserad av mekanismerna runt omkring fotbollen och runt omkring den här sporten och maktspelet och pengarna och vem bestämmer och varför och ja, men många saker som är lite dubbelmoral. Att till exempel UEFA tycker att det var fel att Zlatan skulle deläga ett spelbolag för man ingen får liksom vara med i EM eller spela Champions League om man deläger ett spelbolag. Men det är inga problem för klubbar eller svenska landslaget som kommer i sin stora svenska spellogga till EM. Det var inget problem.
Nej.
Men Zlatan är ett problem. Alltså, det finns så många sådana aspekter som är intressant att försöka skildra.
Blev fotbollssupporten Olof Lund besviken? Han blev journalisten Olof Lund och han började gräva lite grann hur det funkar bakom kulisserna, det du inte visste innan.
Nej, det kan jag inte påstå att jag blev besviken, men det är klart att det har varit en förändring. Sen kanske jag inte har varit så naiv ens från starten att jag har trott att det har varit som man vill att det ska framstå, utan jag har nog alltid lite den här kritiska blicken eller misstanken om att det kanske inte riktigt är som de vill framställa det som. Det har jag nog faktiskt haft ända sedan jag var liten.
Och när du var liten så växte du upp i Lund. Lund är liksom, hur var din relation till Lund idag? Din barndomsstad?
Ja, men egentligen får man väl säga att den är begränsad, eftersom det så flyttade ju, mina föräldrar lever inte, men de flyttade redan när jag var 14, så att jag bodde hos en goda vänner till min familj och som är ju väldigt nära mig. De bor ju kvar i Lund, men jag har inte liksom så mycket kontakter. Klart jag känner folk fortfarande i Lund, men inte så mycket. Då och då vänder jag hem, och ibland när jag jobbar i Malmö så gillar jag att bo på Grand i Lund, för att just få den känslan av att...
Men är det din stad då fortfarande, eller?
Nej, det är ju det jag försöker komma fram. Alltså, nej, det är det väl inte riktigt. Jag har bott där, alltså, om det är 3 eller 5 år sedan där jag kände att innan jag alltid varit helt säker på att jag skulle begravas i Lund. Nu är jag inte lika säker, att jag har svårt att tänka mig att jag skulle flytta tillbaka till Lund. Jag har bott i Stockholm. Jag har bott några år i New York när jag jobbade där, men annars har jag bott i Stockholm sedan jag lämnade Lund 94, och jag har liksom svårt att se mig återvända till Lund. Nu ska man aldrig säga aldrig, så att det gör jag inte. Men jag har liksom ändå svårt att se det, att det skulle hända. Och det har gjort att jag liksom, jag känner mig, jag gillar att komma tillbaka till Lund, men jag känner, det är liksom en helt annan stad, upplever jag. Universitetet, studenterna är mer, Nova Lund fanns liksom inte när jag flyttade därifrån. Plötsligt har liksom Lund, precis som alla andra städer, fått massa köplador utanför stan, vilket är ju på ett sätt är lite deppigt. Så att det är ett annat Lund som jag växte upp i, och det gör att jag, det inte är min stad på det sättet, men jag gillar ju Lugi, det finns ju en stolthet också att jag är från Lund.
Hur länge spelade du handboll i Lugi förresten, Olof?
Upp till 9:e klass spelade med 66-orna som var en framgångsrik generation, med Axel Sjöblad som finns född 67, men han spelade med 66, och Pelle Kjell, Daniel Roth. Ja, men många av dem, ett helt gäng, spelade ju elitseriehandboll, och flera blev landslagsmän och vann ju till och med titlar och liknande. Så att det var inte så konstigt att jag spelade mer i lag 2 än i lag 1.
Och den klassiska frågan, den har ju fått 107 000 gånger ungefär, Olof. Landskrona Boys och Leeds då, den klassiska relationen. Man tänker, bor man i Lund och man är uppväxt där, du borde vara Bosse Larsson-generationen, MFF, alla polarna höll väl på det, kan jag tänka.
Ja, många höll på Malmö FF. Otroligt nog höll en del på Öster, för att Öster var på vid den tiden rätt bra. Detta är ju mitten slutet på 70-talet. Min pappa är född och uppvuxen i Landskrona. När jag är 6 år så får jag en Landskrona Boys-dräkt av han som var ordförande, eller egentligen hans fru Dagmar Munk av Rosenskjöld. Det gjorde att jag fastnade för Landskrona, och det var väl också lite kul att hålla på något annat. Då ska man ju dessutom säga att Landskrona spelar ju allsvenskan hela 70-talet. Det var tunga derbyn och så att... Det var ju en klubb man kunde hålla på då, men jag var rätt ensam om det.
Men håller du fortfarande på dem lite grann? Sådär,
ja,
från
nej, men det gör jag. Det är ju liksom, om man delar på journalistiken och så. Ja, nej, men jag följer Landskrona, jag följer Leeds. Sen har det väl under de här 45 åren varierat lite, men det är klart att jag hänger med vad som händer, men ja. Det tror jag aldrig jag släpper.
Det var gott att se lite känsloyttringar när Leeds klev upp i finrummet. Jag såg på ditt Instagramflöde.
Ja, precis. Nej, men det var ju härligt när de är åter efter 16 år utanför. Och lite så kan jag ju känna med Landskrona som tog sig upp i Superettan. Det är klart att det är kul när det går bra. Sen är det ju väldigt mycket mer, det vet ju de allra flesta supportrar, att det är mer lidande än det är triumfer. Men det är ju för triumferna man lever.
Jag satt och läste i din nya bok Sporten och livet enligt Lund. Jag satt och läste om din inledningskapitlet, som jag bara inser att vilken jävla fighter du är. Alltså, med alla de knockningar du fick av dina lärare, sågningar över hur katastrofalt dåliga texter du skrev, Olof, och så väljer du att kliva in och bli skrivande journalist.
Ja, det är ju outgrundliga är ju sådana vägar. Nej, men, och jag började ju långt senare. Jag började inte läsa journalistik förrän jag var 28 och var inte klar förrän jag var 30. Och det hade väl säkert med det att göra, att jag inte visste riktigt vad jag skulle göra. Sen var det ju också så att växa upp i Lund, så fortsatte jag på universitetet ungefär som kanske man gör på gymnasiet. Det var bara liksom det var så naturligt på något sätt. Man fick studiemedel, säger jag. Men man lånade ju, som man sen slet med ett antal år. Men det var ju ett sätt att försörja sig. Det var rätt roligt. Jag jobbade mycket på det som heter Krogen då, som heter Tegnérs idag, och stod i baren där 4 år och drev även ett tag restaurang Raurakel. Vi döpte dock om det till Etablissemang 1, hette det våren 94. Men sen, jag bara kände att jag kan inte stå i restaurangbranschen till jag blir 65. Då kommer jag dö. Så att det var bättre att göra någonting annat. Och då hade jag valt många år mellan, ska jag läsa Handels eller ska jag läsa Journalisthögskolan? Och då valde jag Journalisthögskolan. Och så flyttade jag till Stockholm. Jag tror det var viktigt. Och man ska inte ångra saker, men något jag lite ångrar är att jag inte var lite modigare och lämnade Lund tidigare. För det var så enkelt att bara fortsätta i Lund.
Din nya bok, Sporten och livet enligt Lund, en samling av dina texter, alltså lite dagsplock, en liten bokslut med de 25 åren som journalist. Någon av texterna som du har omvärderat nu när du satt och valde ut dem till boken?
Ja, men det har du, och jag har, dels har jag skrivit det här inledningskapitlet som är ju helt nytt, och sen så är det ju klart att jag har ju kommentarer till kanske 3/4 eller 2/3 av texterna, så att det är klart att man ser en del lite annat skeende och på det sättet kan omvärdera saker och ting har hänt och så, men det är ju lite intressant att titta tillbaka, och jag har ju för ett år sedan släppte jag landslaget enligt Lund, och ett par år innan det var det Allsvenskan i ett Lund. Då var det ju mer att jag ville, ja, men jag tyckte det skulle vara kul att göra ett bokslut. Jag hade nog inte vågat göra det tidigare, för att jag tycker kanske inte att jag är den skribenten eller så. Men nu så kände jag ändå att, ja, men jag kände mig tillräckligt trygg att ändå testa det, och förlaget var, tyckte det var kul att göra det. Så därför blev jag liksom sugen på att titta tillbaka och ta fram lite texter, även någon text om min mamma och någon om min pappa, och liksom lite mer personliga texter.
Och just den här texten om din mamma, den träffar mig rakt i solaplexus. Alltså, jag bara kände igen, alltså, den generationen, hur kvinnor var liksom på andra plats och skötte i princip hela cirkusen.
Ja, nej, men det är ju, och det kan man ju säga att jag vaknade kanske väl sent, även för jag, eller jag vaknade sent om man tänker att jag satte det på pränt då, men jag förstod ju det, och ja, man omvärderar ju, och då kan man väl säga att det är ju bra att samhället, åtminstone i Sverige, går det ju framåt på det sättet att vi närmar ju, eller vi rör ju oss åt ett mer jämställt håll, och det är klart att man kan liksom ifrågasätta sådana saker som jag inte fattade riktigt när jag var 10-15 år gammal, att man växer upp i en värld som är på ett visst sätt, och en del kanske fattar snabbare, men innan man kan ifrågasätta att vi borde göra på ett annat sätt, och då är det ju häftigt med de pionjärer som går i den riktningen. Jag kan önska att min mamma skulle fått lite mer cred helt enkelt än vad hon fick. Och det handlar inte om att hon skulle få det på bekostnad av min pappa, utan det var ju mer att man lyfte inte upp det som hon och andra kvinnor
stod. Det togs bara för givet liksom, att det bara var så.
Precis.
Markservicen fanns där.
De gjorde sin plikt.
Ja, exakt. Något annat som du alltid haft en hatkärlek till, landslaget, kärlek till det under den fantastiska VM-sommar 94 såklart, och du och syrran och din dåvarande, ni drog iväg. Men relationen till landslaget över åren, om du bara så här ser till det då och hur den är idag?
Nej, men man får ju också komma ihåg att när jag liksom växer upp, så var det ju dels att det gick 12 år från VM 78 till att man var med i VM 90 nästa gång. Och det fanns ju inte så mycket fotboll då att se på tv, och landskamper var ofta eftersända, för att om de inte hade sålt alla biljetter så sände de dem i efterhand. Och då blev det ju liksom ett sätt att vi började åka när man blev så gammal, som man kunde skrapa ihop lite pengar och kunde åka själv och så. Så började vi åka på lite matcher, och det var ju kul och var häftigt. Och det var ju långt ifrån hur det ser ut idag när Sverige spelar på mästerskap och liknande. Det var ju inte så jättemycket folk egentligen. EM 92 som jag också skriver om i min landslagsbok, då var ju vi först i kön här i Malmö när vi köpte biljetter till EM 92. Det var inget drag alls. Medan idag är det ju 100 000 som står i kö för att köpa biljetter om Sverige går till ett mästerskap, och det inte är en pandemi som begränsar publik. Så att det har ju förändrats, och ja, men jag tycker landslaget är ju väldigt fascinerande. Egentligen finns inget hat från min sida, utan det är ju i så fall någon som försöker tillskriva mig det, att jag på något sätt.
Men det blev ju lite dåligt, några av de här klassiska
presskonferenserna. Det blev dålig stämning ibland med Erik Hamrén eller Zlatan, men det handlar ju mer om att de inte gillar att man ställer frågor, och det, ja, det får de leva med om de representerar Sveriges landslag. Så att jag tycker att det är fascinerande att bevaka landslaget. Jag har ju bevakat både herrar och damer sedan lång tid. Jag menar, jag gjorde mitt första mästerskap med damerna 97 när Sverige och Norge delade. Jag har alltid tyckt att det var väldigt kul, därför att det Det är någonting som kan samla alla. Jag menar 2018 i Ryssland med herrarna och 2019 i Frankrike med damerna och senaste OS och EM i somras 2021 både herrar och damer. Så finns det ju en sån otrolig kraft och det är häftigt att jobba med och kul. Sen kan det också vara lite jobbigt att ställa vissa frågor när det går dåligt. Så.
Ja, men det ingår ju i jobbet. Comes with a paycheck, lite så.
Ja, precis.
Jag sitter också och grunnar lite just nu, säger damfotbollen att från noll till allt plötsligt så ska alla ha en svensk damfotbollsspelare och hela svenska damfotbollssverige håller på att åderlåtas av våra stjärnor. Känns det inte lite så?
Ja, det är inte bara känns så, det är ju så. Nej, men jag tror att den åderlåtningen kommer gå mycket snabbare än vad det gjorde på här sidan. Att det är ju uppenbart att det är. Och där får man ju säga att tyvärr finns inte det systemet som finns på här sidan. Att där är det ju så att det finns utbildningsersättning om en ung talang, en pojke går ut och även om han inte har kontrakt så går det ändå tillbaka pengar. Mm. Och byter man klubb några gånger så går ju alltid 5% av övergångssumman till de klubbar som man tillhör 12-21. Mm. Det finns inte på de sidan. Jag vet att svensk fotboll jobbar hårt för det, för att ja, man, till exempel FC Rosengård, om de tar fram en lovande kille så kan de ändå få några pengar för honom. Men tar de fram en lovande tjej...
Ta Hanna det... Bennison till exempel.
Ja, precis. Nu kommer ju hon från Nike för, i Lomma.
Precis.
Men nej, de, nu fick ju Rosengård en del betalt, men de får inte alls på samma sätt. Och det, nej, det är oroande för svensk fotboll, och det värsta är att risken är att det här systemet, om man nu lyckas få in något slags utbildningsbidragssystem, att man ger tillbaka till de klubbar som fostrar talanger. Risken är att det kommer på plats för sent, för att just nu så springer resten av Europa ifrån svensk fotboll. Då såg man i Rosengård, gick ju inte till första gruppspelet Champions League. BK Häcken, som är ju gamla Kopparberg, enda laget som gick in i
och vilken lottning de fick, ja. Sen.
Bayern München ju och liksom så att nej, det är, jag är oroande för svensk damfotboll på klubbnivå, och jag tror det är svårt att vända på den trenden, tyvärr.
Som fotbollsälskare så måste du ha världens roligaste jobb, förutom den skrivande biten så är du expertkommentator och åker med Seymours ambulerande cirkus och, alltså, tröttnar du inte på ett?
Nej, det gör jag inte. Jag tycker fortfarande att jag har ett väldigt roligt jobb, som du säger. Så det är klart att man ibland kan vara lite trött, för att det jag också liksom försökt beskriva i mina böcker är ju hur inte bara fotbollen förändrats utan även journalistiken. Och om jag jämför med när jag började i slutet av 90-talet, hur mycket jag jobbar idag jämfört med vad jag jobbade i slutet av 90-talet, så är det inte 100% man har höjt sin produktivitet. Det är flera 100%, kanske 10 gånger så mycket, och att man jobbar hela tiden på ett annat sätt än vad man gjorde förr i tiden.
Mm. Ja, jag bara tänker att, alltså, som småbarnsförälder och som förälder...
Mina barn tyvärr, som tur var, gamla nog att sköta sig själva. Ja. Men det är klart att det har funnits år när de var yngre, när jag antar...
Jag ska säga att just att du pappa ute på resande fot hela tiden.
Ja, inte hela tiden, men mycket naturligtvis. Och det är klart att jag har åkt på mästerskap och liknande där man har offrat mycket. Och jag har ju... Det är ju inte så att jag har bara landat på TV4, fotbollskanalen C-more, och bara fått det jobbet, utan jag har jobbat oerhört hårt för det. Ja, men jag brukar ändå säga det, att när jag var praktikant på Expressen och jag var 30 år och de flesta, de reportrarna som fick göra de stora och bra jobben, om vi inte tittar på krönikörer som Mats Olsson, men liksom de liksom duktiga reportrarna, så var ju de ofta yngre än vad jag var när jag började som praktikant. Så jag behövde jobba väldigt mycket mer, och jag tog väldigt mycket gratisjobb, det vill säga att jag var placerad i början på Nöjet, och så tog jag på helgerna, ja, men vill ni någon åka och göra Halmstad Malmö så gör jag det, eller vad det nu må vara, utan att ta betalt. Och jag såg det lite som att man kan jämföra det med någon som doktorerar i Lund. Jag tror inte de får betalt varenda timme, eller om man kommer som ung jurist till en advokatbyrå och man jobbar massa extra, eller man jobbar över på Ikea eller vad det nu må vara.
Man får stå där med mössan i handen.
Ja, eller jag investerade i tiden, för jag lärde mig, jag byggde ett namn, det skördar man långt senare, men det är klart att jag har jobbat mycket fram till nu och gör fortfarande.
Det är inget jobb för trygghetspundare, Olof.
Nej, på ett sätt är det ju inte det. Och jag menar, mediebranschen, det vet ju ni här också, att allting, tekniken gör ju förvisso att det är lättare att jobba, men vi blir ju också färre och färre på något sätt, och att det blir tuffare och tuffare. Och man ser här i Malmö till exempel, Mattias Larsson, duktig, som innan varit på Aftonbladet, nu framförallt Kvällspostens krönikör, ja, nu anställer man med FF från honom. Att ja, det är kanske till och med tryggare idag att jobba för en allsvensk klubb än jobba för en hårt ansatt kvällstidning. Så att, utan att jag exakt vet hans bevekelsegrunder att han skiftade, jag vill bara, men det här är liksom en förvandling som inte bara sker här, det sker ju över hela världen liksom, att media hamnar under tryck, annonspengar hamnar någon annanstans, och vi behöver jobba mer effektivare, och så det trycket är ju där hela tiden, och vill man hålla på med detta så är det så.
Många sena timmar och mycket ful kaffe.
Mycket ful kaffe.
Ja. Jag sitter också och grunnar på Malmös resa. Du kommer ju att vara här lite granna under hösten med Champions matcherna här. Alltså oddsen för att Malmö ska göra den där sensationen, alla pratar om den, tredje platsen, Zenit, Sankt Petersburg som nyckeln i det hela. Alltså, om du spår i kaffesump, Olof?
Nej, men det ska ju inte gå, alltså, eftersom vi, ungefär som man säger i svensk fotboll, att Malmö har så mycket mer resurser, så är de alltid topplag och vinner ofta SM-guld, men de vinner ju inte varje SM-guld, men de är ändå topplag, och på samma sätt så ska ju inte de ha en chans mot Chelsea, Juventus och Zenit Sankt Petersburg. Men det är klart att man ändå kan liksom tro att det var väl liksom ändå en del spelare som har pratat om det, att ja, men 2014-2015 när man spelade Champions League, så visst man försökte, men man var ändå en bit därifrån, man kanske hade lite stolpe in på vägen. Jag tycker att det är Malmö som har gått in nu, som är lite mer internationella spelare, kanske lite högre kvalitet, gjort otroligt starkt både mot Rangers och Ludogorets och så, att de har en möjlighet, men det är klart att i 9 fall av 10 ska de ju bli 4 i den här gruppen. Mm. Men kanske är det här 10:e fallet att de ändå går på de här internationella tränarna efter Ove Rössler och Jon Dahl Tomasson. Det har ju varit många, det är Åge Hareide, Allan Kuhn. Man har ju gått mest efter internationella tränare för att man vill ha något annat än den svenska myllan. Och ja, lite häftigt är det ju ändå.
Finns det någon av klubbarna som, alltså, för det här är en lång resa ska vi säga, så den här MFF-resan har ju pågått under, säg, ett 10-talet år liksom, alltså sen den ekonomiska katastrofen där kring 10-talet och sen när man vänder skutan och första Europaspelen på väldigt lång tid och så Champions-resan 14-15. Finns det någon av klubbarna som har, alltså du som ändå åker runt och reser och har koll på de andra klubbarna, som kommer på sikt kunna klara och göra samma?
Ja, men ja. Nu var ju Hammarby väldigt, väldigt nära. Jag menar, de tog Basel som var ju en storklubb, spelade Champions League bara för några år sedan, men som är lite mer på det. Men jag menar, de tog dem ändå till straffar och nära. Väldigt synd om de inte tog sig till Europa Conference League. Känslan är att Hammarby på många sätt har tagit kliv. De har börjat sälja spelare. När de verkligen får igång allt som snurrar kring Tele 2 så är de där. Så att det är klart att Stockholmsklubbarna har en otrolig potential. Nackdelen är att till skillnad från Malmö, som är ensam här i Malmö, och de är så stora och starka så de kan på något sätt nästan hålla medierna på avstånd. Medan i Stockholm så blir det ett sånt tryck från supportrar, tryck från medier, att det är svårt att vara långsiktig. Jag tycker IFK Göteborg är ett utmärkt exempel på hur man har svårt att vara långsiktig. En gammal storklubb, jag menar näst mesta mästarna efter, men som på 2000-talet, vad är det, de har haft en ordförande i princip snitt vartannat år, de har tagit ett SM-guld. Bara det senaste året har de ju nästan haft 3 tränare, 2 klubbdirektörer, 2 sportchefer, 2 ordförande. Att om man inte får den kontinuiteten, tron och lugnet, och jag tror att man numera tyvärr avlidne Håkan Jeppsson, han tog ju över Malmö FF 2010 efter Bengt Madsen. Det var ju han som moderniserade Malmö och drog ut liksom linjerna att vi i styrelsen ska hålla på med det långsiktigt strategiska. Han ville inte vara en gammaldags ordförande som Bengt Madsen eller Hans Cavalli-Björkman eller Percy Nilsson som är, liksom lägger sig i nästan alla frågor och alltid svarar i telefon när journalisterna ringde, för att de ville ha det strålkastarljuset. Håkan Jeppsson fattade mer att vi håller oss i bakgrunden, vi är en styrelse, vi drar upp de långsiktiga linjerna. Sen låter vi vd och sportchef sköta, och när man då 2013 bytte på några poster på Ågren, Per Nilsson försvann, inkom Niklas Karlén och Daniel Andersson. Det började där. Sen hade man ju lite flyt efter 2014, får man ju säga. Det, bollarna studsade lite rätt, men Max Rosenberg, allting, och pang, så bar det iväg.
Man bara sköter det mer som ett, alltså jag har sett det alldeles för många gånger på, om man granskar allsvenska klubbar, att utåt sett sportsligt så kan man vara på rätt så hyfsat, men sen internt organisatoriskt, det är det som jag känner att Malmös styrka och resa varit, att man har byggt upp en organisation som håller över tid.
Ja, nej, man har ju kunnat, alltså man, ekonomiskt tror jag, om man tittade på Malmös ekonomi sommaren 2014 innan man gick in i det här Champions League-kvalet, så tror jag man hade kunnat hitta en del liksom hål, men man fick resultaten med sig där, och då kom alla de här pengarna. Och sen så har ju, får man ju säga, Niklas Karlén och Daniel Andersson varit oerhört skickliga, och styrelsen som inte klåfing, utan sakta men säkert, och man har ju haft smällar på vägen och rekryterat fel tränare och så, men hela tiden tagit kliv, så att 14-15, sen dröjde det några år, sen gjorde man två Europa League-grupp, spelade man bägge gångerna, gick till 16-delsfinal, och nu är man tillbaka i Champions League. Och jag tycker också man måste se det här, att första 10 åren av Champions League så är Sverige, har Sverige med Göteborg med 4 gånger, AIK och Helsingborg med varsin gång. Sen 20 år efter det så är det bara Malmö, och det är 3 gånger. Det är så otroligt svårt att vara med där, och Malmö har visat att man kan det, och man har rätt många spelare som har den här Europa-erfarenheten. Det är viktigt.
Det är precis den rutinen som man bygger på. Jag ser också, liksom, jag vet, jag har pratat med dem, alltså vilka första Champions-resan när de fick den stora UEFA-bibeln. Vad vi måste göra. Alltså det är ju den nådiga luntan.
Ja, precis. Nej, och nu finns det ju, det var ju Sydsvenskan som hade ett roligt reportage i veckan inför Juventus-matchen, att ja, men liksom, nu åker man med det här ungdomslaget, då åker vi 90 personer. Alltså, man inser att det är ett helt maskineri, och Patrik Andelin som ju gått hela vägen från läktaren till liksom press, och sen nu är liksom den som även och kontaktperson mot UEFA och andra klubbar, och nej, det jag fattar ju att andra supportrar blir frustrerade och tycker att det är tråkigt, alltså andra klubbars supportrar, men det är ändå svårt att inte imponeras av Malmö. Sen kan jag störa mig ibland som journalist när de leker storklubb och liksom stänger ut, och ja, liksom jag tycker det är fjantigt det de håller på med, skador, och kan inte berätta om
vilka överkroppsskada
som kommer, ja, och vilka kommer tillbaka och vilka kommer inte tillbaka, och ja, det är ju just det, hade jag önskat att de hade den ödmjukheten kvar. Det har de inte, men de sportsligt går det att förstå.
Det roligaste var det här för några år sedan, de hade stängd träning på den nya hybridplanen. Det var ju bara att ställa sig uppe på parkeringshuset eller stå ute vid vägen och spana in.
Ja, nej, men ibland blir det lite sån storklubbshybris. Det är det många svenska klubbar som då drabbas av. Och där tror jag också att man missar en av de stora poängerna. Allsvenskans stora liksom värde ligger i närheten som supportrar känner till klubben, att det ska stå de här staketrävarna, det ska vara, alltså den närheten gör ju att det blir någonting unikt som vi har i Sverige och som allsvenskan har, som inte finns i Manchester United eller i Barcelona eller på samma sätt, för att där blir det så mycket större. Jag tror att det är något unikt som man borde verkligen satsa på. Det måste vi värna, det måste vi behålla.
Tack för 51%-regeln.
Ja, det kan man ju tycka. Sen kan, är jag till, jag har aldrig, jag är väl en av få som tycker att man kunde lägga ner det på specialförbunden, det vill säga att fotbollsförbundet kunde bestämma om det. Och jag har alltid sagt liksom, så länge medlemmarna är, tycker att, litar man inte på sina egna medlemmar? Nej, det gör man uppenbarligen inte, för man vågar inte ta ner den frågan till om Malmö FF själva skulle rösta på det. Man är då rädd att medlemmarna inte skulle rösta rätt. För mig låter, det gillar inte jag. Men går man på andra sidan sundet så är det klart att, tittar man på Vejle som är en före detta moldavisk spelaragent, nej, det är ju inte kul det heller. Men ja, Landskrona BoIS har i många år, som då är 51% regel kontrollerad, har vi en jädra massa år varit misskött. Precis som Leeds United som har varit privatägt. Sen plötsligt sköttes Leeds bra, för de fick en bra ägare, och BoIS var dåligt skött trots att medlemmarna styrde. Så att för mig finns ingen garanti. Jag menar, Barcelona kör till diket, det är en medlem, säger klubb. Bayern München är bland det mest kommersiella jag vet, som samarbetar med Qatar Airways och liknande. Det är också en medlem, säger klubb.
Märkligt är det i fotbollsvärlden, Olof.
Så är det.
Du, alltså innan du får ta ge dig och stad, så jag tänker jag, alltså alla som gästar lördagsprogrammet här får ju välja en låt som betyder någonting. Fortfarande en låt som skulle hamna på autorepeat. Någonting du lyssnade på, kanske när du stod där på krogen, kanske när du var i New York som utbytesstipendiat. Vad vet jag? En låt som du skulle kunna sätta i skyltfönstret.
Ja, men det, då är, eftersom du tar mig tillbaka så tar jag mig ändå något som man ofta såg i det var ju mycket man såg i Lund, måste jag ju säga, eftersom Lund, då stannade ju nästan inga band i Malmö, utan de åkte till exact. Lund, Stockholm, Mejeriet och även Olympen. Jag har ju sett Clash och jag har sett en Thin Lizzy och massa har jag sett på, och Ebba Grön och alla dem ihop. Men för mig blev det ändå någonting som man såg i början på Nationerna och sen sett växa fram. Wilmer X, jag vet att Nisse Hellberg inte alltid är så förtjust i den generationen av pojkar i jeansjackor eller unga män som ville ha. Men i din klinik tycker jag ändå är lite fint med Wilmer X, för att liksom knyta ihop säcken. Tidigt 80-tal, man står på typ Smålands Nation eller Hallands Nation i någon källare och det är svettigt som fan, och Jalle Lorentzon är framme med munspelet och piskar igång igen. Det är lite härligt.
Kärlek. Olof Lund, stort tack för att du tittar förbi.
Tack själv.
På Retro FM.